There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och med mig i studion Johan Franco Cereceda. Och nu ska vi till Spanien, min vän.
Jajamän, äntligen.
Nu fick du nog lystert i ögonen.
Ja, nu är det kul. Det här gillar jag.
Ja. Sherry, eller Jerez, rättare sagt.
Ja.
Berätta.
Ja, Sherry vet vi att det heter, fast nu vill producenterna i Jerez, staden Jerez, att vi ska kalla vinet därifrån för Vinos de Jerez. Därför att sherry är så laddat. Och vi associerar på en gång till någonting väldigt specifikt när vi hör ordet sherry.
Ja, jag hamnar ju faktiskt i England i min tankevärld. Jag tänker på gamla blåhåriga damer som vill ha någonting sött efter middagen. Och då blir det ju sherry. Medan männen kutar iväg till puben och kollar på fotboll och dricker öl, så träffas väninnorna hemma då och dricker sherry.
Ja, och en söt variant, eller hur? Sliskigt söt. Ja. Och det är ju inte riktigt komilfå idag, kan jag tycka.
Ja, det klibbar i munnen vad jag tänker.
Ja, det är ju så. Nej, men alltså, sherry utomlands är en helt annan sak mot sherry på hemmaplan, så att säga.
Ja.
Därför att den sherry man dricker i Spanien, den är torr. Och den sherry man dricker utomlands har länge varit söt. Så att det är därför man försöker, så att säga, få oss att tycka lite annorlunda.
Mm.
Och det är därför de ändrar lite på begreppen. Men det finns ju olika varianter för det här. För sherry finns väldigt många olika vinstilar. Men vi ska veta att den absoluta majoriteten som konsumeras, den är torr.
Och är det likadant den som exporteras då? För jag kan tänka mig att det kanske är så inhemskt i Spanien.
Mer och mer så dricker vi torr sherry runt om i världen.
Ja.
Och det tycker jag är en alldeles förträfflig utveckling, därför att det är den torra sherryn som är häftig. Det är den som är unik. Söta viner, absolut, finns fantastiska söta viner därifrån. Men det finns också ganska många dåliga söta viner därifrån. Så att generellt så föredrar jag, och jag skulle faktiskt vilja agera lite mer hårdhänt för att vi ska dricka torr sherry. För att nu pratar vi ett av världens absolut bästa viner, i synnerhet utifrån ett prisvärd perspektiv.
Ja, det ska du få chansen att utveckla under programmets gång här nu då. Men om vi börjar rent geografiskt, vart i Spanien befinner vi oss?
Vi befinner oss kring en stad då som heter Jerez, som ligger en bit in från Atlantkusten, alltså ganska nära den portugisiska gränsen.
Mm.
Så att vi är mot Atlantkusten, så det är inget medelhavsvin det här.
Det är varmt.
Ja, men precis. Men Atlantkusten är ju lite kylslagen stundtals. Ja, men här blir det ett litet mikroklimat just kring staden Jerez, därför att det är två vindar som möts, en varm och en kall. Och precis där de möts hittar vi alltså staden Jerez. Så att det bygger egentligen mycket på en ursprungsidentitet som man gärna glömmer bort.
Mm.
Men det är hemskt viktigt, för att sen i processen när man gör sherry så behöver man just den här mikrobiologin då i luften.
Ja. Vad är det för druvor som används till sherrytillverkning?
Det är väldigt enkelt. Det är tre druvor. Den ena heter Palomino. En ganska tråkig druva egentligen, som när man ska göra vanligt vin på, det blir inte intressant helt enkelt.
Nej.
Den gör man då torra viner på. Sen har man en druva som heter Moscatel som går bra till söta viner. Och sen har man en tredje druva som heter Pedro Ximénez. Och det är en druvsort som har väldigt hög sockerpotential. Och dessutom så torkar man de här druvorna innan man sätter igång med vinifieringen. Så att Pedro Ximénez ger ett vin som kallas för PX, och det här brukar man betrakta som världens sötaste vin. Och vi kan alltså komma upp i sockerhalter om 400-500 gram per liter.
400-500 gram per liter?
Ja, det är nästan som sirap.
Behöver ju sked.
Ja, det är nästan så att man gör det. Och framförallt så ska vi inte prata kombination mat och vin när vi pratar PX, för att det här är en efterrätt i sig.
Oj, det kommer aldrig funka i Sverige bland alla sockerpoliser och vin.
För samtidigt, vi gillar ju socker i Sverige.
Ja, det törs de inte erkänna.
Nej, så kanske det är.
Ja, okej. Okay. Så PX, då har man en flaska PX framför sig, då ska man ju verkligen vara beredd på vad man får i glaset. På andra sidan så är det.
Ja.
Men den torra varianten, men hur tillverkar man sherryn då? För det är också en speciell tillverkningsmetod.
Ja, det är ju det, och den är ju lite komplicerad. Va? Men det är ju så att man gör ett vanligt traditionellt vin, i princip. Och så låter man det här ligga på fat. Vanliga träfat, 600 liter kanske, de lite större då. Och sen så fyller man upp faten bara till ungefär 2/3.
Ja, okay.
Och det är nu den här mikrobiologin kommer in. Därför att i och med att man bara fyller upp det så kommer vinet alldeles i början i kontakt med luft. Men ganska omgående så skapas ett täcke av jäst som lägger sig på vinets yta.
Just det.
Ja, och det förhindrar då att vinet kommer i kontakt med luft. Så istället för att det är en oxidativ process där vinet får en mörk färg, en bärnstensfärgad ton, så brukar man säga att det här är reduktivt då, alltså att vinet inte kommer i kontakt med luft, eller inte med så mycket luft i alla fall. Så att det är därför den torra sherryn normalt är transparent eller ljust gul.
Ja, okay.
Och det är jätteviktigt att det här täcket då, som kallas flor, alltså blomma på spanska, att det är kvar. Och det är kvar bara om man tappar ut lite vin och sen fyller på tunnan med nytt fräscht vin. Okay. Annars så dör flåret. Och då får vi en annan typ, därför att då blir vinet oxiderat. Mm. Får den här mörka karaktären och sen får den andra smak- och aromsensationer.
Okej. Okay. Och är det här någonting som har utvecklats över tid, eller är det så att någon upptäckte från början att så här ska vi göra för att få olika stilar?
Ja, nej, det här har upptäckts under tid. Det här har varit en ganska lång process.
Mm.
Det här är ett klassiskt område. Här har vi gjort vin i ungefär 3000 år.
Ja.
Ja, men sherry har vi ju inte gjort av förklarliga skäl. Mer än 400 år, eftersom destilleringskonsten kom till Spanien för ungefär 400-500 år sedan. Det är väldigt viktigt att också förstå att sherry är ju ett starkvin till att börja med. Och starkvin per definition, det är ju ett vin som man tillsätter sprit i.
Mm.
Och i det här fallet då, så handlar det om att man tillsätter spriten i vinet när det är färdigjäst, när vi pratar om torra varianterna.
Just det.
Ja. Så att det är därför den är torr. Va? I vanliga fall så kan man ju hälla i sprit under jäsningens gång, men då blir det ju kvar en restsötma. Men det gör man alltså inte med sherry, och framförallt de här sorterna då, som kallas Fino Manzanilla och Palo Cortado och så vidare. Så att du hör själv, det är lite lurigt. Va?
Ja, det är det.
Men det är också när man börjar bena upp det här och förstå lite hur sherryn tillverkas, då blir det ju fascinerande.
Ja.
För att då ser man att det finns fog för att prata om de här olika stilarna. Så att säga att glas sherry, det funkar inte.
Nej, det gör ju inte det.
Nej.
Och det här, till lyssnarna här nu också, då, att precis som Johan säger, så är det ju viktigt att då, när man har nu fått det här i glaset, att man också då tar reda på lite grann hur har det tillverkats, hur har det kommit in i flaskan och vad är det som är där.
Precis.
Istället för att det bara är att man dricker det
som
vanligt. Njutningen kommer ju förstås alltid finnas med där, men den blir ju lite högre när vi förstår att det finns en process eller en tanke, inte minst, och en skillnad. Och när man vet att skillnaden är där och vad man ska leta efter, så blir också upplevelsen desto större.
Ja, och hela den här vinifikationsprocessen gör ju att vinet smakar väldigt mycket. Alltså det är hela tiden väldigt komplexa toner i en sherry.
Mm.
Så att även om det är en vanlig fino som serveras från halvflaska och finon kanske kostar 89 kronor, så är det ju här väldigt, väldigt mycket smak och väldigt mycket komplext, som sagt. Så att det här är ett speciellt vin på många sätt och vis. Och det är ju helt unikt. Det finns ingen annan vinproducent eller inget annat vinområde som gör den här typen av vin.
Nej.
Framförallt inte mångfalden.
Inte mångfalden.
Nej.
Du kan väl hälla upp det vi har i glaset där nu och berätta vad det är för någonting.
Det här är en firma som heter Emilio Lustau. De är väldigt framstående och jobbar med små odlare. Det finns ett begrepp som heter almacenista. Det är helt enkelt att de buteljerar små odlares vin och så skriver de det på etiketten. Men i det här fallet så är det ett vin som kommer från Lustau, från deras egen produktion då. Och det här vinet kallas för Palo Cortado.
Palo Cortado.
Ja, och det här är nästan mytomspunnet, va? Därför att det här är då ett vin som börjar som en fino. Det vill säga, man fyller upp 2/3 i fatet. Det bildas ett täcke av jäst, flor. Vinet är från början då under en reduktiv process. Alltså att vinet inte kommer i kontakt med luft. Men sen, av någon anledning, och det här vet man inte, så dör det här jästtäcket.
Mm-hmm.
Och efter ett tag då så kommer vinet i kontakt med luft. Så att det är från början en reduktiv process som sen övergår i en oxidativ process. Alltså att vinet kommer i kontakt med luft och att det får en annan mognadston och att det får en annan färg och att den får då andra doft- och smaksensationer.
Spännande.
Så det är jätteintressant.
Ja, men det är det. Men är det naturen eller är det kemin eller är det liksom universum som kommer i de universella vinmakarna där uppe någonstans som plötsligt har ett finger med i spelet?
Ja, men det är ju faktiskt det man säger, att det här går inte att styra, utan vinet så att säga tillverkar sig självt.
Ja. Ja,
vilket är helt unikt då.
Ja,
och från början så såg man ju att det här blev ju fel i processen.
Ja.
Men är det någonting de är extremt duktiga på i Jerez, så är det att prova vin från tunnan. Det görs hela tiden, varje dag. Och jag har varit med vid flera tillfällen när jag har gått runt i en källare. Och de hinner med att prova ungefär 500 tunnor på en dag.
Jesus.
Och då kan de bestämma vilken vintyp det ska bli.
Ja, okay.
Men så upptäckte man då från början det här vinet, så tyckte man att nej, men det här är ju defekt. Tills man insåg att nej, men det är ju inte defekt,
nej,
utan det är ju ett annat helt sagolikt vin.
Ja,
så roligt. Det är lite kul.
Det är jättespännande. Mm. Fantastisk färg, bara tittar man på färgen, den är ju brunbärnsten.
Mm.
Otroligt, den är ju klar, så att det är inte som att det är grumligt på något sätt. Men det här är en del av då processen av att det har blivit oxiderat.
Ja, exakt, då får den här färgen.
Ja.
Och sen om vi då
oj
doftar, så är det ju extremt aromatiskt det här. Det är eldigt naturligtvis. Mm. Det här är ett vin som ligger på ungefär 18-19% generellt.
Ja.
Och det är mycket fruktighet, det är utvecklad frukt, det är blodapelsin, det är persika.
Ja, och sen röda äpplen som man har tuggat på ett tag, så det blir så lite brunt i fruktköttet.
Precis, det här oxidativa.
Ja.
Och sen är det ju nötig karaktär. Alltså det här är ju nötter som tusan.
Nu har du serverat den här ganska sval.
Ja.
Första tanken var ju att det här ska väl vara hyfsat ljummet som
nej,
en whisky.
Nej, det ska vara svalt. Det ska ligga på 8 grader ungefär. Nästan kylskåpskallt.
Det ska ner på en kylskåp, alltså ungefär som ett mousserande vin. Då.
Annars blir det plumpt och klumpigt. Då.
Det är då det börjar liksom beväxa i munnen.
Ja, exakt.
Mm.
Ja, det är extremt smakintensivt det här.
Ja, det är det. Men jag måste ändå säga det, att jag blir förvånad varje gång jag provar en sån här. Att jag tror att jag ska få en sån här riktig sockerbomb i munnen. Ja. Att det ska bli fylligt och väckla ut och bli kladdigt och nästan klä in hela munhålan i någonting draperat. Men det är ju väldigt lätt.
Mm. Precis,
samtidigt.
Det är det ju. Det är ju lite frivolt sådär, som jag brukar säga. Nej, men det är den här fruktigheten som verkligen kommer till talsam. Det är nötighet. Det är inte så hög syra i det här vinet, men det är ändå väldigt friskt. Och det har att göra med att det finns minerala toner i det.
Ja, för nu känns det som att det är eftersmaken, att jag har slickat på en sten som har slagit.
Precis.
En flintsten som så gnister om.
Ja, och det har mycket med jordmånen att göra där. Det är en väldigt kalkrik jordmån, kallas Albariza. Och den är också unik då för trakterna kring Jerez.
Det smakar bränt i munnen nu.
Det är det ju också, absolut. Och det har mycket med faten att göra.
Ja.
Och det finns den här oxidativa tonen. Återigen, lite så där äppelskrutt av de här röda äpplena som du var inne på tidigare. Och sen är det en lång eftersmak.
Jätten hänger verkligen kvar.
Ja, och jag tror att ett av problemen många gör det är att de dricker sherry och sen äter de ingenting till.
Det var det jag tänkte säga, för det här är ju matinriktat också.
Absolut.
Och än mer idag än vad det var förut.
Ja, ja, och det här, till att börja med har man ju lärt sig det här i området då, att när man så att säga marknadsför sitt vin så sätter man det i ett matsammanhang. Det gjorde man inte tidigare.
Nej.
Men numera är det ju jätteviktigt att man presenterar en avsmakningsmeny med flera olika sherrytyper då. Och då ser man att det här är ju väldigt spännande. Och det är faktiskt så här man ska jobba med sherryn.
Mm. Vad njuter du själv till en sån här sherry?
Till en sån här så brukar jag köra, jag grillar en oxfilé.
Och sen, du går upp på en oxfilé,
ja, absolut. Till och med. Tycker jag är jättehäftigt.
Jag trodde du skulle komma något enkelt, lite fint skuren patanegra.
Nej, det funkar ju också. Patanegra funkar alltid. Men oxfilén gifter sig väldigt bra med den här skären, därför att det finns en nötighet i oxfilén som jag tycker funkar jättebra. Och sen om du grillar den ganska hårt så får du nästan en liten, liten bränd karaktär som också funkar till det här.
Speglar vi den här brända smaken.
Precis.
Också.
Och sen så jobbar jag ju alltid med bryggor då. I det här fallet så gör jag ju en sky på lite Palo Cortado.
Förstås.
Som jag serverar till då. Och sen är man hemma.
Men ska man dricka den då som ett måltidsdryck, som man dricker ett vanligt vin? Nu tänker vi att här är ändå alkoholhalten ganska hög.
Ja, men det ska man göra. Men det är klart att man får ju dricka mindre. Ja, det är ju smakintensivt då, så att man blir ju trött i huvudet efter ett tag. Och sen som sagt så får man i sig en hel del alkohol. Så att ett glas räcker, definitivt.
Ja.
Men en annan sak som jag tycker är väldigt viktig, det är också att när vi ser sherry serveras, då ser vi små, nästan lite löjliga glas. Copita kallas det här då. Så har man serverat det i Spanien i många år. Numera har man ju insett att eftersom det här är ett fullvärdigt vin och faktiskt ett, åtminstone i mitt tycke, de bästa vinerna som finns, så serverar man det i riktiga glas. Gärna i vitvinsglas på hög fot. Då kommer ju den här aromatiska karaktären verkligen till uttryck. Så det är jätteviktigt.
Jätteviktigt så. Ja. Vad spännande, Johan. Sherry, allt annat än en sötslisk historia som engelska damer då alltså sitter och sippar på.
Precis.
Så framtiden för sherry är ljus. Och här i Sverige, inte minst nu då, så har vi också sett att fler och fler såna här vinbarer plockar in det här på sina listor och att köpa på glas också. Så varför inte när ni besöker en sådan, våga ta en sherry, gärna en fino då som är torr.
Precis, det är dags nu.
Det är dags nu,
tycker jag.
Ja, vad kul. Du, nu blir vi sugen på att åka till Spanien igen. Då, ja,
det blir man ju alltid.
Ja, och vad roligt, Johan. Mm. Tack snälla för att du benade ut det här med sherry.
Tack själv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.